hemskt. Nej, att man som 13-åring skulle behöva se sin mamma så, det var inte vad man hade tänkt sig riktigt.
Det är vi som räknar dödade kvinnor.
Vi hittar varje fall då en kvinna dödats av sin man, exman eller pojkvän.
Vi granskar samhällets misstag och samlar fakta om varje brott.
Vi tar reda på vad som hände med kvinnornas barn.
Vi har gjort det här i 10 år nu.
Jag heter Kristina Edblom.
Jag heter Kerstin Weigel. Och du lyssnar på Dödade kvinnor, en podd från Aftonbladet.
Men du då, spola förbi det här.
Det här avsnittet börjar för snart 9 år sedan. På en begravning där en 13-årig flicka håller tal.
Tack för vad du är dig. Tack för vad du var. Tack för ljusa minnen som du lämnat kvar.
Flickan som pratar heter Jennifer Sado. Hon lovar sin mamma Carla att göra henne stolt.
Jag ska göra mitt bästa för din skull, mamma. För att du ska vara stolt över mig. I vår hjärta finns du för allt kvar.
När vi började granska morden på kvinnor hade vi ingen aning om hur utsatta barnen varit. Sakta gick det upp för oss att de varit livrädda för att mamma skulle dö. Många var hemma när hon dödades. För de flesta var det pappa som dödade mamma.
Hösten 2012 ville vi ta reda på vad som hänt med barnen som blev kvar. Vi träffade många barn. Ett av dem var Jennifer och nu har vi åkt till Kumla för att träffa henne igen. Hon möter oss vid stationen.
Nu kommer hon.
Hej! Hej, vad roligt att välkomna.
Tack så mycket.
Hej!
Du är
bil.
Ja, det
gör
jag.
Vi har träffat Jennifer flera gånger genom åren. När vi nu ses har hon just avslutat sin utbildning till kriminolog och fått ett nytt jobb.
Här är anstalten. Så det är hela. Vill du åka förbi?
Ja, gärna.
Vi ska prata mer med Jennifer om hennes jobb, men vi tar det från början.
Jennifers mamma Carla Sado mördades den 29 november 2010. Kvällen innan hade Carla ringt till polisen och berättat om dödshot från sin exman. Jennifer och hennes lillebror var hos sin pappa den natten. Nästa dag, medan barnen var i skolan, köpte han en kniv och väntade utanför Carlas port. Carla är kvinna 184 av 299 dödade kvinnor i vår undersökning.
Jennifer är 22 år nu och bor tillsammans med sin mormor, morfar, moster och lillebror i ett radhus i Kumla. Hon har aldrig haft svårt för att prata om mordet. Redan från början ville hon veta allt.
Alltså jag var ju väldigt bestämd och jag ville ju ändå vara med i allting. Och jag var ju väldigt ung då också när det hände. Men jag fick ändå vara med på rättegång för att jag verkligen ville det. Sen fick man ju gå ut när det var de mer känsliga delarna. Men nej, jag ville vara med i allting. Jag skulle stå upp där och jag ville stå upp för min mamma och kämpa liksom. Så jag var ändå väldigt delaktig för att vara så ung. Men det är väl alltid så jag har varit. Är det något som berör mig så vill jag ändå vara med och kämpa. Alltså jag är ändå nyfiken av mig. Ja.
Jag kommer ihåg från rättegången att det var någon av advokaterna som... Jag har för mig att han svimmade. Minns du det?
Nej, men det, eller jo... Det var, måste nog ha varit när de visade bilderna på hur min mamma låg där. vid trappen efter att han hade tagit livet av henne. Men då var ju jag utanför rättssalen, för vi fick inte sitta kvar, minns jag. Men jo, jag minns att de sa att han hade svimmat. Men jag har ju själv sett bilderna. Nej, det är det sjukaste någonsin, alltså. Och att få se sin egna mamma ligga i ett bårhus. Nej. Nej, det är det värsta jag någonsin har sett. Det, att han har låtit oss gå igenom det här. Det är liksom inte... Man kan inte förlåta det. Det går inte. Det går inte, för det är inget som går att göra ogjort. Ja. Nej, det är hemskt faktiskt. Det är väldigt hemskt. Jag försöker inte tänka så mycket på de där delarna. Jag har nog... Det är för att jag alltid haft så mycket för mig, så har inte jag tänkt så jättemycket på sånt. Eller på allt sånt. Men det är ju nu lite mer senare tid, nu när man är klar och faktiskt insett att gud vad jag har gått igenom allt det här, trots att jag har varit med om detta. Och inte haft en mamma och pappa vid min sida. Ja.
Var det ditt eget val att titta på de här bilderna och följa med till bårhuset?
Ja, jo, men det var det. Bårhuset, ja, det var mitt egna val, var det. Men jag minns ju att jag efter det, så jag fick gå ut och jag spydde ju. Nej, det var hemskt att se sin mamma så. Det, helt, nej, men helt grå. Nej, det var hemskt. Nej, och så såg man stygnen och allting. Nej, det var... Nej, att man som 13-åring skulle behöva se sin mamma så, det var... Det var inte vad man hade tänkt sig riktigt. Nej. Ja. Just att tänka på hur hjälplös hon var också. När det här skedde. Och det stod ju också i utredningen då, att hon, man märkte att hon hade kämpat med händerna. Och ja. Men såklart att hon var ju inte förberedd på det här. Så han hade ju övertag. Nej, det är att han som en fegis hade gömt sig där. Bakom spiraltrappan. Nej, det är så fegt av honom. Riktigt fegt. Han var ju en fegis. Så det är ingen nyhet på det sättet, men ja. Jag försöker ju inte tänka heller så mycket på hur det var då, de minuterna då, när hon, ja, när hon fick utstå allt det där. Jag hoppas bara att, ja, att det gick fort för det. Nej, värsta tänkbara sättet faktiskt. Mm. Ja. Det är sjukt ibland när jag tänker, alltså, att man... Jag tänker inte så jättemycket på det egentligen, på det sättet, alltså sättet hon blev mördad på och så, utan jag tänker på att min mamma lever liksom inte. Men ja, det är väl också för att jag kanske inte har pratat ut jättemycket om det heller. För jag har försökt bara... Jag har alltid liksom försökt sysselsätta mig så mycket som möjligt och alltid ha jobb i sidan om mina studier och jobba och plugga hela tiden, så att jag inte behöver tänka så mycket, utan det har varit som min flyktväg lite, att ha fokus på mina studier och så. Och redan 2 veckor efter att det skedde så började jag skolan igen och liksom skulle jag prova och grejer, för att jag vet inte, det blev nog som mitt sätt att bearbeta sorgen typ, att jag fokuserade på skolan och ja, det blev lite som en flyktväg.
Hur var du som liten? Vet du det?
Ja, du. Ja, alltså jag var ju väldigt så här social, sprallig. Rörde på mig mycket. Satt inte still. Och envis har väl alltid varit. Ja. Ja. Typ så.
Är det något av det som har försvunnit? Liksom?
Alltså jag tror ju att men det här att man kanske inte riktigt känner den här gnistan av lycka på samma sätt liksom. Så många saker kanske man har varit med om och men till exempel när man nu när man tagit examen, man tagit körkort och allt sånt där, att man kanske inte riktigt blivit lika glad som en annan person som inte varit med om samma sak, i och med att man inte har alltså ja men sin mamma här och ja, att det känns som att något har saknats, att man vill liksom fira det med den närmsta personen. Så jag att jag kanske inte riktigt känner den här lyckan till 100%.
När vi började arbetet om barnen som blev kvar var vi först osäkra på om det var rätt att intervjua barnen som förlorat sin mamma i mord. Men när vi frågade erfarna psykologer sa de: ni ska absolut prata med barnen. Vi samlade många vittnesmål.
En sen november eftermiddag kom vi hem till Jennifer och hennes lillebror Jonathan och filmade dem. Nu tittar vi på den filmen tillsammans.
Jag har aldrig sett min egna pappa vara i sån tillstånd som han var då. Det var ett förskräckligt alltså, att se han på det sätt som han var. Jag hade aldrig sett honom bete sig på sånt sätt. Han blev till en helt annan person.
I filmen sitter Jennifer som då var 15 år på sin säng och pratar rakt in i kameran om mordet.
Liksom för varje dag som går så blir det bara värre och värre faktiskt. Dagarna flyter på men det, saknaden blir bara större och större faktiskt.
Det var ett år sedan det där. Nej, det som jag säger nu på slutet, saknaden kvarstår ju alltid. Men man blir ju starkare i sig själv. Man lär sig leva med det och hantera det på ett bättre sätt med åren. Hon finns ju alltid med mina tankar. Det finns nog inte en enda dag som jag inte tänker på henne. Men jag har ändå valt från första början att alltid vara stark för hennes skull och tänka positivt, för att jag vet att hon hade velat att jag lyckas i livet och ja, men att jag får en bra karriär och ett bra liv, men att hon finns vid min sida. Ja. Men det är klart det är tufft ändå. Att inte ha sin mamma bredvid sig.
När har det varit som tuffast?
Det har väl varit främst då på morsdag, jul. Ja, och hennes födelsedag den 20 november. Dagen hon mördades, 29 november. Det är väl främst då, just november, december där blir väldigt känsliga månader i och med att det var då allt hände. Och sen kommer julen på det. Då ska man vara lycklig och glad. Och, ja. Och, ja, för det julen speglar ju liksom gemenskap och mamma och pappa och barn, lycklig familj liksom. Men jag har ju ändå haft turen och haft min mormor och morfar, så jag ska inte klaga liksom.
Kommer du ihåg första gången som vi träffades?
Alltså jag gör ju typ inte det. Eller jag blandar typ ihop det tror jag. Men nej, jag kan inte minnas första gången. Du får nog påminna mig.
Ja, nej, men jag tror att vi i alla fall hälsade på varandra redan bara dagen. Alltså kanske samma dygn. För jag var nere i Huskvarna. Och ni var så öppna, ni var i någon kyrka eller någon församlingslokal och hade samlats med familjen. Men jag förstår ju verkligen om du inte kommer ihåg det, men jag vet att jag tror faktiskt att vi hälsade och så, det är så jag minns det.
Jo, men det gjorde vi säkert. Det stämmer ju som du säger att vi satt i en kyrka där alla folk, dit alla folk kom och beklagade sorgen. Men jag var ju nog i ett sånt chocktillstånd då, så att jag minns nog inte så mycket av det och vilka man har pratat med. Det var ju som sagt den värsta dagen i mitt liv någonsin. Det är väl inte någon dag man riktigt vill tänka tillbaka på. Nej. Men det var alltså första gången.
Ja. Det var i alla fall som jag träffade familjen.
Mm. Mm.
Sen kanske inte vi pratade jättemycket med varandra då, men...
Nej. Ja.
Jag har alltid uppfattat dig som så stark och samlad.
Mm. Tack. Jo, nej, men det är väl så många uppfattar mig också i min omgivning. Många tänker liksom hur hon orkat ta sig så här långt utan att bryta ihop. Och jag har väl inte tänkt så jättemycket på det egentligen. Men det är väl nu senare tid som jag faktiskt har insett att... Gud, jag har verkligen tagit igenom... Jag har verkligen tagit igenom mig alla de här stegen i livet. Och klarat skolan och utbildning och... Nej, det är helt sjukt ibland, tänker jag, att jag inte har brutit ihop än. Men jag tror det är för att min mamma finns där som en styrka för mig och motivation. Att jag vill liksom kämpa och göra henne stolt även om hon inte finns vid min sida här. Men att hon ser mig uppifrån. Ja. Nej, jag blir också förvånad ibland att jag har orkat vara så stark för att... Ja.
När du träffar nya människor och får frågor om dina föräldrar, vad säger du då?
Ja, det är alltid så. Folk antar ju alltid att man har en mamma och pappa. Så det är alltid jobbigt i vissa lägen när de inte vet om det. För att det är inte så att jag går och säger till dem bara från ingenstans att jag inte har någon mamma och pappa. Men nej, då säger jag... Jag säger oftast bara att jag bor hos min mormor och morfar. Sen ibland får man följt frågor och då säger jag att min mamma lever inte. Frågar dem om min pappa så säger jag bara att han sitter inne. Ja... Men folk antar oftast att man har liksom den här perfekta familjen, mamma, pappa. Men så ser det ju inte allt ut för allihopa. Nej.
Vi har ju träffat andra barn som har sagt att folk utgår från att ens mamma har dött i cancer eller något sånt.
Mm. Ja, gud, ja, det är det sista tänkbara att folk skulle tro att ens förälder har blivit mördad. Nej, det är ju nog aldrig någon som skulle ha tänkt den tanken. Utan folk blir ju alltid jätteförvånade och vet inte riktigt vad de ska säga när man säger då att... När jag säger att min mamma har blivit mördad. Och sen så säger man även att det var ens pappa som gjorde det. Och då blir det ännu mer alltså, chockerande.
Vad säger folk då?
Nej, men de tycker det är hemskt. De tänker varför. Varför skulle ens pappa vilja göra så här? Varför skulle din pappa vilja göra detta? Det undrar väl jag också ibland. Varför? Det svaret har man kanske inte riktigt fått. Liksom, i och med att jag inte har valt att ha någon kontakt med honom efter detta. Men nej, de frågar väl inte för mycket. För de tänker att det är ett känsligt ämne. Men ja.
Har du aldrig velat fråga honom? Varför eller vad som hände?
Det är klart att jag har tänkt tanken. Det har jag ju. Men då har jag också tänkt att när jag väl väljer att prata med honom så kommer han ta det på ett sätt. Kommer han säkert tänka också att hon vill prata med mig. Hon har säkert saknat mig. Alltså han kommer ta det på det sättet. Och jag vill inte öppna upp den möjligheten för honom. Jag vill inte att han ska... Nej, han förtjänar inte helt enkelt att prata med mig eller se mig. I och med att han, den dagen han valde att göra det valet han gjorde, så då förstörde han allt. För att det är inget en förälder gör mot sina barn. Man gör inget sånt. Det är det värsta man kan utsätta barn för. Det är helt sjukt.
Jennifers pappa dömdes till 18 års fängelse för mordet på Carla. Om 3 år kan han bli villkorligt frigiven. Till skillnad från andra morddömda papper har han aldrig krävt att få träffa sina barn. Men det händer att han skriver brev till dem. Men det här är till dig och Jonathan, Jennifer. Är det okej om vi läser det?
Ja, absolut.
Det här brevet skickade han för 2 år sedan.
Hej Jennifer och Jonathan. Jag tänker på dig och Jonathan och saknar er. Inga ord kan beskriva hur ledsen och sorgsen jag är för vad ni har fått uppleva i era liv. Inte en dag går utan att jag tänker på hur illa allting har blivit. Jennifer, jag har hört att du har tagit körkort och kommit in på högskola. Jag är stolt över hur skötsam och duktig du är. Jag vill gratulera dig till att du har fyllt 20 år. Jonathan, jag är stolt över hur bra du sköter dig i skolan och att du håller igång och spelar fotboll. Jag vill gratulera dig till att du snart fyller 16 år. Det viktigaste är att ni mår bra, studerar och följer era drömmar i livet. Jennifer och Jonathan, ta väl hand om varandra. Hjälp och stötta varandra. Jennifer och Jonathan, vill ni prata med någon så kan ni chatta med personer som jobbar med sådana frågor. Jag älskar er och ni betyder allt för mig. Ja, som sagt, det berör ju inte mig så jättemycket i och med att jag tar inte så åt mig så mycket av vad han säger. I och med att jag liksom har raderat han för mitt liv. För honom så är ju vi fortfarande hans barn. Och ja, biologiskt sett kommer det alltid vara så, men jag har liksom slutat, han är inte min pappa liksom. Han förlorade den möjligheten när han gjorde detta. Mot oss. Men det är klart det är enkelt för han att bara gratulera och säga att han saknar oss och så vidare. Och det gör han väl säkert, men... Ja. Vad han gör det?
Men ni har kvar dem ändå, de här breven?
Ja, men det är inte ens jag som har sparat dem faktiskt. Det är nog att de har legat kvar typ i byrån eller någonting. Men jag kommer ihåg något brev, eller 2 brev tror jag har slängt bara. Ja. Men ja, de finns kvar.
Har du några fotografier på din pappa?
Nej, det har jag nog inte. Nej, det är nog bara den... Eller vi hade ju vissa foton med honom som alltså var tagna när vi var små, men de bilderna han har funnits med på har vi rivit bort honom ifrån. När vi har rivit bort dem, för vi har kollat igenom många bilder vi har haft. Och det är klart att han finns med på många bilder så. Sen så finns han ju även med på vissa videofilmer, eller DVD. Men då spolar vi oftast förbi bara. Ja. Så vi har ändå försökt ta bort han så mycket som möjligt. Från våra minnen.
En del barn vi har träffat har ju haft viss kontakt med sin pappa. Fast väldigt sporadiskt, men ändå.
Ja, alltså jag tror också det handlar lite väl om vilken ålder man är i. Alltså som ett yngre barn. Alltså jag var ändå 13 år, jag förstod allt som hände. Jag visste hur han hade behandlat min mamma i deras förhållande. Och jag visste att han var dålig mot henne. Och han fortsatte även vara dålig mot mig också. Efter att de hade skilt sig. Så för honom, så, alltså innan det här ens hände, så var ju han ändå en person som jag inte riktigt... Alltså jag älskade inte han på det här sättet. Alltså som pappa egentligen ska älskas. Han var ändå lite ond mot mig med att han slog mig då och då. Och jag vet inte, det var nog som att han såg ner på kvinnor, tror jag. Men han slog ju aldrig min bror, liksom. Utan det var ju mot mig och min mamma.
Tror du att det har påverkat dig som person på något sätt?
Alltså ja, jag har väl säkert fått en tuffare yta. Eller man ska säga att jag har blivit lite hårdare som person. Att jag inte tolererar vad som helst. Men främst att jag har blivit väldigt stark som person inom mig. Väldigt stark och trygg inom mig själv. Och ja, men ett starkt psyke, att typ inget bryter ner mig. Om inte ens det kunde bryta ner mig, då kommer inte något kunna bryta ner mig. Så på så sätt har det ju ändå format mig, alltså verkligen, och fått mig att vara envis och verkligen uppnå mina drömmar och inte låta något komma i min väg. På så sätt har det ändå, ja, format mig.
Efter examen från kriminologprogrammet jobbar nu Jennifer som kriminalvårdare på Sveriges största fängelse, Kumlaanstalten. Där sitter män dömda för liknande brott som hennes pappa.
Men grejen är, när jag ser just dem så tänker jag inte riktigt. Alltså det är ju inte folk som har gjort något mot mig personligen. Därför kan ju inte jag ha det här hatet. Just mot min pappa så har han gjort, valt att göra det mot mig. Och det är därför jag... Ja, inte... Ja, men därför jag har ett hat mot honom. Och aldrig kommer acceptera det. Eller förlåta honom. Men det blir lite en annan grej när man jobbar. När man har det som jobb. Och jag tänker ju liksom inte riktigt på vad de har gjort egentligen. Utan jag ser dem som människor och försöker behandla dem likvärdigt. Men det är klart det är konstigt också. För jag tänker att han har ju också suttit i en klassetta. Och han har ju också, han sitter ju också i en sån här cell. Han äter också fängelsemat. Han går också bara på en timmas promenad om dagen. Alltså det är liksom, hans dagar ser ju likadana ut som deras ungefär. Och det är klart, så tänker man ju ibland. Han är också kriminalvårdare som personal. Med sådana som mig. Liksom. Det är klart det är lite konstigt sådär egentligen. Men jag vet inte, det är ändå... Alltså det är inte jättekonstigt för mig i alla fall, tycker inte jag. Folk tycker det. När de vet vad som har hänt mig och så. Och säkert under intervjun tänkte de, hur kommer du liksom klara det? Och är det inte konstigt för dig? Folk, vissa har gjort samma sak som din pappa har gjort. Men jag har ju sån stark psyket. Jag är ganska stabil av mig och stark i mig själv. Och det är väl inget jag påverkas av så, av att jag ser andra som har gjort samma sak som honom. Ja, nej, det är nog min starka psyke som gör att jag klarar av att jobba där. Så för mig är det inte så jättekonstigt att se intagna, precis som honom. Nej.
Men tänker du på det som du sa nu, att det är samma rutin, samma mat?
Ja, men det gör jag ibland faktiskt. Jag gjorde inte det så mycket när jag jobbade på mitt andra jobb, Hinseberg, där det var kvinnoanstalt. Men nu när det är män man jobbar med så blir det lite mer verkligt. Och mer... Alltså det är ju liksom samma situation i stort sett. Så det är klart det kommer i tankarna ibland så där, men det är inget som berör mig. Så. Nej.
Vad vill du göra i framtiden?
I framtiden så tänker jag att jag vill på något sätt jobba med brott, utreda brott eller brottsförebyggande arbete. På något sätt ändå bekämpa brottslighet.
Men först vill du se en anstalt från insidan ordentligt.
Ja.
Vad är det du kan lära dig av det?
Alltså att man har en väldigt, man har ju en väldigt dömande bild av hur, från början, hur intagna är och ser ut. Innan man börjar jobba på anstalt. Eller i alla fall jag tänkte att, att de var värre än vad de faktiskt är. Att de ser ut på ett visst sätt och så vidare. Men när man väl börjar jobba på anstalt, alltså man inser ju ändå att, alltså de är ju vanliga människor. Alltså, ja, de har begått brott, men samtidigt, alltså, många av dem liksom, alltså de beter sig väldigt bra och vill ändå liksom sköta sig och komma ut sen igen till ett fungerande liv.
Din pappa är också en vanlig människa.
Ja, han är ju det. Men för mig blir det ju att han har gjort det här mot mig och mot oss. Och jag kan ju inte förlåta han. Det kan jag ju inte göra. Och jag kan ju inte ens... Det är det som är det konstiga. Alltså jag har ju inte så svårt att arbeta med intagna på mitt jobb så. Men när jag tänker på det min pappa har gjort, då blir det Det blir en annan grej helt enkelt. Det blir något personligt mot mig.
Efter ett par timmar hemma hos Jennifer skjutsar hon tillbaka oss till tågstationen. När vi sagt hej då blir vi ändå stående på trottoaren och pratar vidare. Vi kommer och ses igen.
Så det går bra för oss. Vi lever ändå. Faktiskt. Nej, det är jag stolt över oss. Att vi har kommit så här långt. Så det... Ja.
Okej.
Ja, tack själv. Ha det så fint. Hej då.
Du har lyssnat till avsnitt 2 av podden Dödade kvinnor.
Jag heter Kristina Edblom.
Jag heter Kerstin Weigel. Producent Marcus Ulfsand. Hela den 10-åriga granskningen Dödade kvinnor hittar du på Aftonbladet.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.